Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herre Jesus Kristus. Låt oss bedja. Herre, vi tackar dig för att du ännu en gång låter oss samlas kring ditt heliga och dyrbara ord. Du har lovat Herre att där två eller tre församlade i ditt namn, det ska du också vara mitt ibland. Herre, du ser oss samlade här idag och vi ber dig om att du ska ge oss ögon som ser, ögon som hör och hjärtan som tro och förtröstan. Detta ber vi om i vår frälsares Jesu Kristi namn. Amen. Omvänd er och tro på evangeliet. Ja, det var budskapet som Jesus predikade när han kom till Galileen. Det är det budskap som han predikar också idag. Och det är det budskap som kommer att predikas fram tills den dagen då han kommer tillbaka. Och för oss predikas det så länge vår nåd att bli var. Jesus predikar omvändelse och han predikar tro. Det predikar också Johannes döparen. Han hade nu blivit fängslad, läser vi i vår lilla text. Varför satt Johannes döparen i fängelse? Jo, han hade påpekat för landsfursten Herodes att han levde i äktenskap. Han hade vad vi idag kallar för en affär med sin brors hustru. Det ledde alltså till att han blev kastad i fängelse. Och så småningom så vet vi också att han blev avrättad. Han blev halshuggen. Johannes, han var en stor väckelsepredikant. Och han hade vittnat om den som skulle komma, nämligen världens frälsare. Det heter om den Johannes döparen att han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Och det var också den Johannes döparen som säger, peka på Jesus, se Guds land som tar bort världens synd. Men det var inte bara Johannes döparen som vittnade om honom som skulle komma. Redan gamla testamentets profeter kunde tala om en kommande messias, en kommande frälsare. Alltså långt, långt före detta skedde, långt, långt före att Jesus föddes i Betlehem, så var det förutsagt hos profeterna att han skulle komma. Mose säger, en profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk, från dina bröder. Honom ska ni lyssna. Daniel, ni vet han som blev kastad i lejongropen, han profeterar ungefär 600 år före Kristi intåg i världen. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himmelens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska tas ut, och hans rike ska inte förstöras. Ja, vi skulle kunna räkna upp alla gamla testamentets profeter som vittnen om den kommande messias. Paulus han säger om honom, alltså om Kristus, vittnar alla profeterna att var en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Alla profeter vittnar om honom som nu träder fram för att fullgöra det han var sänd till att göra. Jesus stiger nu fram och säger: tiden är fullbordad och Guds rike är nära. Det är något viktigt som nu sker. En ny tid bryter in. Vi läser i Galaterbrevet: när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa den som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Alltså bli arvtagare. Söners rätt är att vara arvtagare. Arvtagare till evigt liv. Riket som kommer med Jesus, det kommer i mycket, mycket ringa gestalt. Precis som Jesus själv gjorde. Ingen yttre glans, ingen värdighet, ingen stort, ingen prakt. Vi sjunger så riktigt i adventssalmen: ej kommer han med hära och ej med stort och prakt. Men ändå, mina vänner, så är hans inträde i världen det viktigaste som absolut någonsin har skett. Och budskapet han har, det är också det allra viktigaste budskap som någonsin har förkunnat, som någonsin har ljudit på vår jord. Omvänd er och tro på evangeliet. Att tro på evangeliet, det är alltså att tro på Jesus som sin frälsare. Det är att få sin tro och sitt hopp om ett evigt liv i honom och för hans skull. Det är att förlita sig på Jesu ord och gärning. Det är att ha en levande tro. Det är hjärtats tro. Den tro, mina vänner, skiljer sig från förnuftets tro. En människa kan nämligen utifrån sitt förnuft säga att: ja visst, jag tror på en Gud som har skapat hela universum. Ja, jag tror till och med att han har gjort det som Bibeln lär på 6 dagar. Det kan det sunda förnuftet säga. Hon kan säga att hon tror på alla de fantastiska under som Bibeln berättar. Till exempel vandringen genom Röda havet, störtandet av Jerikos murar, Daniel i lejongropen och så vidare. Ja, hennes förnuft säger att om det finns en Gud som har skapat allt som finns, så måste denne Gud självklart också kunna göra under. Det säger vanligt sunt förnuft. Hon kan faktiskt också tro på jungfrufödsel. Därför att kunde Gud av stoft skapa den första människan, så det blir inga märkvärdigheter för honom att låta en jungfru, en ung kvinna, bli gravid utan någon mans medverkan. Det säger ett sunt förnuft. Och på samma sätt så kan hon tro och säga att jag tror på vad som berättas om Jesus och hans underverk, liksom vad apostlarna berättar. Det här jag nu räknar upp, det borde varje människa med ett någorlunda sunt förnuft tro på. Men ändå kan en sån här person stå utanför Guds rike, utanför den härlighet, det härlighetsrike som finns i himlen. Ja, du hörde rätt. En bekännelse till vad jag räknade upp här, det innebär inte med nödvändighet att vederbörande är en medborgare i Jesu nåderike på jorden och det tillkommande härlighetsriket i himlen. Utan tron på Jesus som hennes personliga frälsare kan hon inte tillhöra honom och hans rike. Utan att tro på evangeliet, så är allt förlåt. Men den som tror på Jesus tror ju självfallet också på allt hans ord. Den personen säger också sitt ja och amen till allt vad Guds ord säger. Om den ber och tror på evangeliet, det var alltså uppmaningen från Jesus. Det är en uppmaning, men det är också samtidigt ett erbjudande. Det är en allvarlig uppmaning, en allvarlig påminnelse om att det måste till en sinnesändring, en sorg över synden som bor inom oss. Vad säger Bibeln om synden? Jo, den säger att syndens lön är döden. Den eviga döden. Resultatet över att vara en syndare, resultatet av att vara en syndare, är alltså den eviga döden. Vi är av naturen på väg just mot den eviga döden. Mot en tillvaro bortom Guds alla välsignelser och omsorg. Därför säger Jesus: omvänd. Omvänd. Ångra er. Bekänn att ni är syndare. Att ni har gjort det som är ont i Guds ögon. Men om en människa tycker att en gåva är onödig eller obefogad, då vill hon ju inte ta emot det, utan hon avvisar det. Vad ska jag med det till? Jag vill inte ha den saken. Den gåva som Jesus erbjuder genom evangelium tycks också onödig för den som menar sig vara tillräcklig i sig själv. Så var det till exempel med fariséer. De menade sig inte behöva någon frälsare. De klarade sig själva. De ansåg sig som präktiga och fina människor, och de var goda samhällsmedborgare. Men lagens budord avslöjar människan som syndare. Lagen avslöjar alla människor som syndare. Vi jämför oss ofta med varandra. Ja, jag är ju inte sämre än han. Jag betalar min skatt. Jag kör inte för fort. Jag falskdelar inte som han och han och han och han. Jag fifflar inte. Men min vän, du ska inte jämföra dig med andra människor. Det är Gud som har lagt ribban. Det är hans måttstock som gäller. Och hur går det då? När Gud säger att du ska vara helig i tankar, i ord och i gärningar. Jag klarar mig inte en minut. Inte en minut är jag ren i mina tankar, ord och gärningar. Jag är alltså en syndare. Och Bibeln säger: syndens lön är du. En evig du. Och det där kan vi inte på egen hand rätta till. Det kan vi inte justera. Lagens krav på fullkomlig rättfärdighet och kärlek är onyttiga. Och det avslöjar människan som en förlorad syndare. Och det tycker ju vi är obehagligt. Och då försöker vi gärna att hitta en utväg genom att anpassa lagen till vår förmåga. Men som jag sa innan, det är Gud som har lagt ribban. Och enligt Jesus så ska inte en enda prick av lagen förgås. Vilken prick av lagen ska förgås? Allt ska uppfyllas. Men när lagen blir predikad i all sin kraft. Då bereder den mark för evangeliet. Då blir människan slagen. Då blir hon sjuk och inser, jag behöver läkare. Jag behöver läkare. Jag är sjuk. Då behöver hon evangeliet om Jesus Kristus. Lagens uppgift, mina vänner, det är inte att frälsa oss, utan att visa oss vår synd. Visa dig och mig att vi är syndare. Att vi behöver en frälsare. Ja, att visa oss till Jesus. Enligt Bibeln så vet vi att många ondgjorde sig över att Jesus tog emot syndare. Det retade de här fina religiösa ledarna. Titta där. Titta, han går in hos syndare. Han går in och gästar hos horor och publikaner, tulldrivare. Vad är det för en frälsare? Föraktfull så sa man, han är syndares vän. Men det är precis vad han är. Han är verkligen syndares vän. Han säger om de här som menade sig själva vara goda nog, som bröstade sig, tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i Guds rike. För den som enligt lagen är förlorad och fördömd, så är evangelium ett verkligt glädjande budskap. Ni vet ju att evangelium betyder glatt budskap, ett gott budskap. Ja, det är en underbar befrielse för en syndare. Jesus har uppfyllt alla lagens krav i människans ställe och dessutom tagit på sig konsekvensen av alla människors synd, nämligen att bli övergiven av Gud. Det var därför han ropade på korset: min Gud, varför har du övergivit mig? Jo, därför att han stod i ditt och mitt ställe. Det gjorde han på korset. Säger Jesus, tro på evangeliet. Det glada budskapet innebär alltså att den människan inte själv klarar av på grund av synden. Det har Gud klarat av genom Kristus. Därför så kan Paulus säga så riktigt: ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Hörde ni? Det var alltså inte ett möte på halva vägen där människan kom och gick en bit och Gud en andra, och så mötte de och tog varandra i hand och så sa de, nu får det udda vara igen. Nej. Det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv. Och därför så säger också Jesus, jag är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Alltså, vi kan bara komma till himlen genom Jesus. För hans skull, för vad han har gjort. För hans skull får vi bli saliga. Aposteln Johannes, han sammanfattar evangeliums innebörd när han säger, han, alltså Jesus, är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Vilket underbart ord. Vilket underbart predikan. Han är försoningen för våra synder, alltså för dina och mina synder. Och inte bara för vår, utan för hela världens. Hans offer gällde alla människor. När Jesus inbjuder till att tro evangelium, så är det alltså en inbjudan till att tro på hans frälsningsverk. Jag har kommit, säger han, för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Det betyder alltså att han har kommit för att uppsöka dig och mig. Du och jag är nämligen förlorade utan Jesus. Tiden är fullbordad och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Jag började med att säga att detta budskap är det viktigaste budskap som någonsin har ljudit. Och därför säger det också det budskap som är vår kyrkas och vår församlings största uppgift att predika. Vår uppgift, det är inte att arbeta med miljöfrågor. De är viktiga, naturligtvis. Det är ett elände, vi ser hur det blåser. Och det kanske även beror på en förstörd miljö. Men det är inte vår sak att predika miljöfrågor. Det ska politikerna sköta om. Och sen ska vi ställa in oss i ledet. Och inte grisa ner i vårt, på vår planet. Men det är inte där vi ska lägga ner vår kraft. Vi ska inte försöka att förändra det politiska landskapet. Nej, också det är politikernas sak att göra. Och där får vi vara med och rösta i fria val naturligtvis. Men det är inte vår kyrka och vår församlings uppdrag att predika politik. Nej, vi ska predika om Jesus som världens frälsare. Och det är en underbar uppgift som vi har. Men tyvärr, hörni, tyvärr så är det så att de flesta människor är inte intresserade av att höra detta. Vet ni vad aposteln Paulus säger? Han säger ordet om korset, alltså det kors som Jesus hängde på. Det är en dårskap för dem som går förlorade. Ja, de flesta människor betraktar predikan om frälsningen på korset genom Kristus som dårskap. Alltså idioti. Nonsens. Det är inget att bry sig om. Vad skulle någonting som inträffade för 2000 år sedan ha för betydelse för min del, jag moderna människa, som lever på 2000-talet. Men, Paulus fortsätter, men för oss som blir frälsta är denna predikan, korsets predikan, en Guds kraft. Guds kraft, ordet om korset, är så kraftigt så att det leder till evigt liv i himmelen för den som tror. Ordet om korset är predikan om att Jesus Kristus har på Golgata kors betalat din och alla människors syndaskuld. Han har betalat lösepengen för alla. Han var vår ställföreträdare, alltså en som stod i andra ställen. Han stod i ditt och mitt ställe. Han vann på korset evigt liv för oss. Ja, det är han som är den heliga vägen som vi läst om i Jesaja-boken. Tro på evangeliet. Ja, Herre, hjälp oss att alltid lyssna till evangeliet. Amen. Jag lovar vara Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar. Han ser det gamla stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och frälsare.